Hjärtligt välkomna ska ni vara till Insikter från Utsikter, podden du mår bra av. Jag heter Malte Hallqvist, är komiker, föreläsare och skådespelare och så driver jag den här podden. Nytt för i år är att man kan bli prenumerant på den här podden. Det kostar 29 kronor, alltså lite mindre än en daimstrut. Och för det får du, ja inte en daimstrut då, men du får ett exklusivt avsnitt varje månad. Alla Malte möter, som är en talkshow från Skalateatern i Karlstad, som ljudfil enbart för dig som är prenumerant. Och så får du två sommaravsnitt. Ett i juli och ett i augusti, då podden egentligen har semester.
Allt bonusmaterial finns än så länge bara på Spotify.
Vill du bli prenumerant så gå in på avsnittsbeskrivningen på det här avsnittet och så klickar du på prenumerationslänken.
Avsnittets gäst heter Mattias Dorvard. Det är en kille som tar in väldigt mycket, känner väldigt mycket och funderar väldigt mycket. Om man har kommit fram till någonting, ja, det får ni se nu då när vi släpper lös avsnitt 169 av Insikter från Utsikter med Mattias Dorvard. Mattias Dorvard växte upp i Säffle och hade redan som ung drömmen om att bli rik. Han började med UF-företag, jobbade sen med försäkringar och växlade sen till ekonomisk rådgivning. Längs vägen har han upptäckt rädslor hos sig själv. Framförallt rädslan för just rädslan. Hur har han jobbat med sina rädslor? Vad är det för skillnad på depression och ångest? Vad är egentligen framgång samt snusar direktörer? Detta och väldigt mycket mer kommer här, men först en förvånande diagnos.
Jag fick ju ADHD-diagnos för ett år sedan. Det var högst förvånande. Men det förklarar saker. Jag hade inte den självbilden.
Kära lyssnare, hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Insikter från Utsikter, podden du mår bra av. Och idag så har vi en utsikt som jag har ibland, eller rättare sagt min gäst har en utsikt, Mattias Dorvard. Hjärtligt välkommen.
Tack.
Du har en utsikt genom fönstret här.
Ja.
Vad ser du?
Att det inte gör så mycket om det snart blir vår.
Nej, det är lite risigt kan man tänka.
Ja.
Vad är det idag? 22 mars. Det tar väl en månad innan det börjar liksom grönska i träna. Men då är utsikten enormt fin härifrån.
Ja, men det kan jag tänka mig.
Mm. Hur mår du?
Jag mår bra. Förutom att jag är lite nervös.
Ja.
Så mår jag bra.
Mm.
Nej, jag är på en väldigt bra plats.
Vad är du nervös för då?
Problemet är nog rent generellt att jag är nervös för att vara nervös.
Mm. Men, ja.
För att jag har tränat på det i 30 år och var nervös.
Tränar du nu på att inte vara nervös då?
Jag tränar nog mer på att utsätta mig för situationer.
Ja.
Så att jag någon gång kanske lär mig att det här är en nervositet.
Mm.
Och det bara är så. För det är oftast, tycker jag, när man accepterar sammanhang eller acceptans överlag. Alltså.
Ja, acceptans är ju en bra grej om man lyckas.
Ja.
Mm. För problemet är ju oftast det där som du är inne på, att man är nervös för att vara nervös eller rädd för att vara rädd eller man får ångest för att man får ångest.
Ja. Svinklurigt konstruerat.
Mm.
Så förutom det så mår jag jättebra.
Mm. Vad skönt.
Ja.
Jag tänkte vi börjar med en faktaruta så att man får lite dig på kartan här. Fullständigt namn.
Torsten Mattias Dorvard.
Ålder.
37.
Yrke.
Företagare. Kan man ha det som yrke?
Ja, det är en fråga. Ja, det tycker jag.
Ja,
ja.
Ja då.
Då är du det.
Ja.
Om det inte gick att ha som yrke, då, vad skulle du vara då?
Oj, rådgivare kanske? Mm. Ja, transaktionsrådgivare.
Mm. Mm. Civilstånd?
Gift.
Familj?
Ja, fru och en grabb.
Det var 7-åringen där.
Ja.
Hobby?
Jag tycker ju att det jag jobbar med är det roligaste jag vet.
Transaktioner.
Ja, småföretagande.
Och sen, men hobby, den är ju väldigt typisk. Det är, jag spelar golf. Jag åker skidor. Och när det var populärt med paddel så spelade jag paddel.
Inte nu längre.
Nej, nej, nej.
Nu är det inte populärt längre.
Nej, precis. Man har ingen att spela med.
Nej.
Ja, men det är definitivt hobbysarna. Sen tycker jag om att gå och kolla på sport.
Mm. Vad var det du sa först? Jag fick en tanke där. Golf, ja. Just ja. Det. Vad har du i handicap?
12.
Ja, det är ju bra ju.
Det är medel.
Ja, är det det? Usch då.
Ja, men i
då
min ålder.
Då kan inte jag säga vad jag har.
Ja, att... men du är ju ett annat åldersspann. Det är ju acceptabelt. Vad har du? 20.
Mm.
Ja.
Mm.
Det skulle jag vara... Ja. Det är väl medel också.
Äter helst. Nu äter du inte helst.
Jo, nej, men äter helst är nog köttbullar och potatismos.
Mm. Det är husmanskost.
Ja.
Mm.
Barnmat. Alltså, det är
Håkan
ju väldigt...
Lob, som du gillar vet jag.
Ja.
Han svarar exakt samma.
Aha.
Köttbullar och potatismos.
Ja. Det är väldigt gott.
Ja.
De hade kalvköttbullar med potatismos på Löfbergs förra veckan på menyn.
Oj, oj.
Då tror jag var det 3 gånger. Nej, det är fantastiskt gott.
Mm. Dricker helst?
Helst, så om du skulle fråga nu, vad skulle du vilja ha?
Ja.
Så skulle jag ta en öl.
Mm.
Annars är det vatten.
Mm. Sista frågan.
Mm.
Din bästa affär hittills?
Spektra.
Mm.
Definitivt.
Ska vi ta det direkt då? För det, alltså... Du, Säffle,
yep.
Är du född?
Yes.
Och så började det med, om jag har läst på rätt här nu, men att du sålde spelkort med reklam på.
Ja, det var ju mitt UF-företag.
Just det. Vad var det för något då?
Det var precis som det låter.
Men
en
alltså
kortlek.
Vanlig kortlek,
ja.
Med kungar och knäckta då.
Ja, där jag och mina 3 kollegor fick vara S. Så jag har varit hjärtat S i. Ja. 1400 kortlek. Det var en kompis som sa till mig förra veckan när vi pratade om vad man vill med livet, så tittade han på mig och sa han, ja, man ska inte underskatta personer med hävdelsebehov, sa han.
Nej.
och så, jag förstod ganska snart vad han menade.
Ja.
Så nej, det gjorde vi. Vi sålde reklamplatser till företag i Säffle och sen så var det kända Säffle-profiler på de klädda korterna. Det var väldigt, väldigt roligt. Väldigt roligt tid. Mm. Sen försökte jag med den idén när vi inte var UF-företag. Och då insåg man ganska snart att många av kunderna var kunder för att man var UF-företag.
Ja, ah, okej.
Okay. Så den flög inte. Sen knackade jag dörr och sålde via Viasat-abonnemang under en kort period. För att inte vara arbetslös. Det var inte jätteglamoröst.
Nej, det ser segt ut. Vi har sådana som går på gatan här.
Ja,
ja.
Det är en bra skola.
Mm-hmm.
Du lär dig att ta ett nej. Ta ett nej.
Ah, okay.
Och jobba hårt. På 100 knackade dörrar sålde du 1 abonnemang kanske.
Mm.
Så, men tack vare det och slumpen så hamnade jag på Trygg-Hansa i försäkringsvärlden. Sen var jag på Folksam några år. Och sen fick jag möjligheten att köpa Spektra ihop med Sebastian.
Men nu backar jag lite grann. För det var tänkt att du skulle bli fastighetsmäklare eller?
Definitivt.
Mm.
Morbror startade ju Svenska Gårdar. Och han var ju min stora idol när jag växte upp.
Mm.
I särklass. Den enda kanske jag hade. Så. Mm. Så det skulle jag bli. Men så blev det inte. Eller jag inte än.
Men då backar vi tillbaka. Ja. Eller backar vi framåt igen till Spektra Finans. Vad var det då? Du och en polare köper ett bolag.
Ja.
Mm.
Som rådger, säljer pensionsförsäkringar och kapitalförvaltning.
Mm. Och varför kom ni på att ni skulle göra det?
Det kom vi nog inte på. Utan vi fick frågan och sa ja.
Ja. Och ni var ganska unga båda två?
Jag var 23. Sebastian var rimligen 26 då.
Mm.
Så nej, vi jobbar ju på Folksam med det som Spektra sen gjorde. Och fick frågan av Anders som ägde det. Om inte vi ville ta över.
Mm.
Så det gjorde vi. Det var fantastiskt roligt. Framförallt första. Vi gjorde det 14 år till vi sålde det. 13 år. Första 10 åren var ju väldigt, väldigt roliga.
För att?
För att det gick bra.
Okay.
Och för att det blev ett liv som jag inte hade föreställt mig när jag växte upp i Säffle.
Mm.
Och man fick se en annan värld och man fick vara med om saker. Och fick träffa väldigt, väldigt mycket intressanta människor.
För när du var i Säffle och tänkte på framtiden, vad såg du då?
Världen är ju inte jättestor när man växer upp som 14-åring i Säffle. Karlstad är ju långt bort och en stor stad.
Mm.
Nej, men jag vet, jag vet tillfället så när jag började snusa när jag var 13-14 så funderade jag på det här. Snusar direktörer. Och så såg jag att Stefan som var chef på Volvobussar snusa. Då tänkte jag, vad bra, då kan jag snusa. Okay. Bli direktör.
Ja. Du snusar fortfarande?
Ja.
Ja. Men du är inte direktör?
Nej.
Men du jobbar med direktörer?
Ja, det gör jag.
Snusar de?
Hälften kanske.
Ja.
Av de som jag på något sätt har ansvar för. Övrig del av direktörer som jag jobbar med har jag inte gjort någon större studie på.
Jag tänker, har det varit en drivkraft att bli rik?
Ja, jättestor.
Ja, när började den?
Jättetidigt. Jag har alltid varit jätteintresserad av pengar.
Mm. Och vad är det med pengar som gör att man blir intresserad?
I början så var det... Jag kommer ihåg mina första barndomsminnen. Jag har inte så många, jag har väldigt dåligt minne. Men det är att jag är nere i Småland hos farmor och farfar. Och det första jag ville göra när vi kom dit var att räkna hur mycket pengar var i spargrisen.
Mm.
Och då kanske jag var 6-7 år. Så jag är fascinerad av det. Jag är fascinerad av hur det skapas, hur det påverkar människor. Hur det påverkar möjligheter och hur det ställer till det för en del.
Mm.
Jag tycker det är fascinerande.
Mm.
Vad var frågan?
Om drivkraften var att bli rik.
Ja, men det har det varit. Definitivt.
Mm. Och nu är du ju rik.
Ja.
Eller ser du dig själv inte som rik?
Jo, men jag ser... Ja. Jo, men det gör jag ju. Jag har ju möjligheten att leva ett liv som jag inte trodde.
Mm.
Absolut.
Du dök upp på en lista här i NVT för inte så länge sedan.
Ja.
Hur känner du för det?
Hade jag varit 25 hade jag tyckt det varit jätteroligt.
Mm.
Nu tyckte jag nog mer att det var besvärande utifrån att jag har en grabb med samma efternamn. Det hade varit lättare att heta Johansson.
Mm.
Min fru konstaterade att vi får fortsätta ha larm.
Mm.
Så det är dubbelt.
Ja.
Pappa skickar grattis. Och det kände jag kanske inte.
Nej. Men han menar väl till någon slags framgång.
Ja.
Finns det någon bit i dig som tänker, varför kom jag inte etta? Eller kom femma?
Jag blir ju oerhört nyfiken på vad ettan gjorde. Ettan hade jag ingen koll på, tvåan hade jag ingen koll på.
Nej.
Då blir jag ju såhär, undrar vad de gör. Och så här, vad intressant. Sen så är det ju, ja, nej men, det är ju motiverande. Också.
Att?
Inte vara etta.
För att du vill dit eller?
Jag kanske inte just på listan. Men det som jag tröstar mig med, eller det som är någon sorts, tröstar, eller som att jag är ledsen för något. Men det som jag har som en drivkraft är ju att man kan ju vara fascinerad över människor som har skapat saker.
Mm.
Om man tänker affärsmässigt, eftersom det är mitt stora intresse. Och så lär man känna dem. Och det har jag ju fått förmånen att lära känna många som har gjort det väldigt, väldigt bra. Och så inser man att de är inte så mycket smartare än någon annan. Många av de smartaste människorna jag träffar är höga tjänstemän. Eller på vanliga nivåer med vanliga liv. Men det som skiljer dem är att de har vågat någonting. De har offrat någonting. Mm. Verkligen gått all in.
Mm.
Och det tycker jag är fascinerande. Och då blir jag så här, ja men... Sen kan jag bli nyfiken. Det var ju någon av de här som jobbar på Apple. Och så funderar jag, ja varför jobbar... Hur går det till?
Mm.
Att bo i Karlstad? Mm. Så nej, det väcker ju min nyfikenhet.
Jag förstår. Du säger att man har vågat satsa något... Vad har du satsat?
Vi lånade ju en herrans massa pengar med personlig borgen när vi köpte Spektra en gång i tiden.
Mm.
Men jag var ju tillräckligt naiv och det är jag ju fortfarande för att inte tycka att jag tog någon risk. För jag var ju övertygad om att det här går ju bra.
Mm. Fast inget tvivel?
Nej.
Fantastiskt.
Nej, no, korkat.
Ja, men det gick ju bra.
Ja.
Och då är du inte korkat längre.
Nej, och farfar gjorde samma sak. För 70 år sedan, 80 år sedan, satsade allt han hade på en affärsidé och det gick inte bra.
Mm.
Så sen stod ju han vid en maskin fram till pension. Så det är ju mycket det som påverkar. Hade inte Spektra blivit en bra resa så hade jag ju inte kunnat gjort de andra sakerna.
Ja, just det.
Det bygger lite på att den första stora grejen blir okej i alla fall, tror jag. Mm. Sen finns det ju människor som lyckas, eller misslyckas med de 10 första grejerna, lyckas med den här luften. Men
varför tror du att du lyckades?
Dels så tror jag att jag och Sebastian gjorde det bra. Vi kompletterar varandra väldigt, väldigt bra.
Mm.
Och så har jag förmånen att jobba med väldigt bra folk. Och sen tror jag rent generellt att folk har uppskattat att göra affärer med mig.
Mm. Och varför gör man det då?
För att de får vad de ser.
Mm.
Det är ganska enkelt. Ibland, när jag var yngre så hade jag jättestora komplex för att jag inte har någon högskoleutbildning. Och nu kan jag ibland tycka att det kanske var nyckeln. Att jag kunde inte förklara saker på ett komplicerat sätt. För jag förstod dem inte på ett komplicerat sätt. Utan det var att köper du något för 10 och säljer det för 12 så tjänar du 2.
Mm.
Och det är...
Är det fortfarande samma?
Ja.
Mm.
Det är det.
Men nu,
jag har lärt mig ränta på ränta.
Aha, just ja, just det. Det andra summor nu är inte 10 000 och 12 000 utan det är något annat.
Ja.
Mm.
Så är det ju. Det är ju kanske hela drivkraften att förmånen med att ha gjort någon bra affär är att nästa affär börjar du en nivå upp.
Mm.
Att vissa saker finns på plats. Du behöver inte starta från noll. Utan det finns en organisation, en struktur eller en kundbas eller en grundaffär som man kan försöka göra ännu bättre. Snarare än att ta något dåligt och göra bra.
Mm. Vi känner ju inte varandra jätteväl. Vi har lite koll på varandra.
Oh.
Men det tänkte nog redan första gången jag träffade dig. Det verkar inte vara pengarna som driver dig. I alla fall inte längre, utan det är mer att göra goda affärer på något vis. Stämmer den bilden?
Ja, pengar är ju ett kvitto i min värld på att man kan fortsätta med det man håller på med.
Mm.
För tjänar du, förlorar du pengar i varje affär så kan du inte göra så jävla många affärer.
Nej.
Så, men jag gör dem ju inte till vilket pris som helst. Det är ju väldigt många bra affärer. Bra affärer ur ett samhälleligt perspektiv eller ett mänskligt perspektiv som även ekonomiskt bra affärer. Så det är ju inte antingen eller. Så jo, det är en drivkraft, men inte på samma sätt. Bastryggheten finns ju nu. Det är ju, jag skulle ju inte ta risker idag som gör att Emma och Colin och jag behöver flytta från huset.
Nej.
Om jag misslyckas. Det gjorde jag ju då.
Utan rädsla.
Ja, mot bättre vetande kanske.
För det där fascinerades jag av, återigen bland de första gångerna jag träffade dig. Jag tror det var, jag åkte med Spektra Finans på någon resa till Amsterdam. Och så, sen har vi gått coachande samtal ihop.
Ja. Yeah.
Kurs. Och då tänkte jag, hur går det till med en kille som har ganska mycket spöken i garderoben? Hur vågar han göra stora affärer? Jag fick inte ihop det riktigt.
Nej.
För om vi jämför dina rädslor med mina rädslor så skiljer de sig ganska mycket åt. Du kan lätt, ja nu inte längre men då i varje fall innan du hade familj, ta risker som gjorde att du skulle kunna gå rakt i backen.
Ja.
Men sen att flyga flygplan eller åka över en bro eller som jag märkte då när vi tog oss ner mot flygplatsen, så var det jättejobbigt.
Ja. Det finns ju ingen logik. Vet ju inte jag dina rädslor när du säger att dina och mina skiljer sig åt. Men jag kan ju inte på ett objektivt sätt tycka att mina rädslor är rimliga. Och de står inte i proportion till mitt liv i övrigt. Men jag är ju inte rädd för... Det är ju inte att jag är modig som gör att jag gör affärer. För jag är ju inte rädd för det. Alltså modig är du om du gör någonting.
Just
trots
det.
Att du är rädd.
Ja.
Men jag är inte rädd för att göra affärer. Jag är rädd för att inte göra affärer.
Mm.
Jag är mer rädd för att missa en möjlighet än att göra något och det inte blir så bra.
Mm. Men vilka rädslor jobbar du med just nu?
Att sitta här. Mm. Det är ju just nu.
Hur går det?
Bra tycker jag. Mm. Jag tycker att vi är igång.
Ja.
Ja, hur känner du själv?
Jag tycker det går jättebra. Ja.
Annars så är det ju... Jag fick en diagnos eller en titel eller vad man ska säga på agorafobi. Att du hatar att vara instängd eller sitta fast.
Mm.
Och det gör du ju om man bestämmer sig för att vara rädd för det. Vilket jag uppenbarligen har gjort. Och träna på att vara rädd för det under väldigt, väldigt lång tid. Så har du väldigt många situationer där du kan sitta fast.
Mm.
Teoretiskt i alla fall. Du har bilköer, du har bussar, tåg, flygplan, frisörstol, optiker, läkare, tandläkare, sittlift. Det är väl de jag kommer på just nu.
Teatersalong?
Ja, det är, nej.
Men om du sitter längst ute på en rad så ja. Är det bättre.
Ja, så jag fick ju se så som i himlen.
Ja,
ja.
Okej. Okay, men då satt du längst ute.
Ja, ja. Det gjorde jag.
Mm.
Min fru sa att den här går vi på ihop. Om vi sitter i mitten. Då sa jag, ta med en vän du. Så tar jag med en vän.
Och sitter längst ut.
Ja.
Men Emma ville sitta i mitten.
Ja.
Mm.
Och det är ju bra, hon har ju bestämt sig för att utmana. För det, under ganska lång tid så accepterar jag att jag är med och anpassar livet efter mina rädslor. Men nu har jag ju någon annan som ska lära sig hur pappa beter sig.
Mm.
Och då känner jag att nu behöver vi ta tag i det här.
Mm.
Och vissa dagar går det jättebra och vissa dagar är det motigt.
Hur var det att bli pappa då?
Inte så bra tyckte jag.
Kan du utveckla det lite?
Nej, men jag tyckte det var jättejobbigt med ansvaret. Så jag hade jättejobbigt att knyta an. Vi hade en jättejobbig förlossning. Min fru mådde inte toppen efter den förlossningen av förklarliga skäl. Jag var inte en bra pappa.
Alls. Vad var det du inte gjorde?
Var närvarande. Jag har aldrig jobbat mer i hela mitt liv än de första 1,5 åren som pappa.
Mm.
Och det var ju inte för att jobbet var roligare än någonsin.
Utan var,
en
att du var
flykt
rädd.
Från var, ja. Ja, livrädd var jag.
Vad tänkte du skulle hända?
Men under den perioden då mådde jag ju inte gör bra. Lita inte gör mycket på mig själv. Åtvis så var jag rädd att han skulle sätta i halsen. Ja, katastroftankar var jag bra på. Det har jag ju faktiskt tränat på med framgång.
Ja.
Just katastroftankarna.
Hur har du jobbat på det?
Läst och läst och läst. Mm. Och förstått bakomliggande mekanismen i det. Och acceptera. Det var väldigt befriande. Det var någon katastroftanke som jag hade. Så jag läste en bok om det. Så stod det att ja, men du kanske tänker så här. Och då kände jag så här. Oj. Jaha.
Bara det att känna att man inte är ensam om tankebanorna kan ibland vara otroligt frigörande.
Ja.
Att det finns fler som tänker så här.
Ja, men verkligen. Så. Nej, så jag var inte varken en bra maka eller pappa första åren. Sen tycker jag att jag har skärpt till mig.
Mm.
Och nu tycker jag att det är fantastiskt både att vara pappa och make. Så ja, men det var tuffa år. Om det hade landat i att vi skulle haft fler barn så hade man ju fått grotta i det där och försökt gjort ett bättre andra gången. Men nu blir det ju inte så. Och då behöver jag inte grotta så mycket i det, tänker jag.
Nej.
Kanske att man blir farfar någon dag och får vara bättre farfar från starten. Än vad man var pappa från start.
Mm. Det kommer det definitivt att vara, tror jag.
Ja, men jag hoppas det.
Med all den utbildning som du gjort själv.
Ja.
Plus åldrandet i sig som faktiskt gör något med människor.
Ja. Ja, jag upplever att jag blir tryggare med åren.
Mm.
Och att jag blir tryggare av att lyfta på stenar.
Skönt.
Ja, jätteskönt.
Mm. Det var lite sådana spöken du har haft och som du jobbar med. Vilka spöken har du kvar då?
Teatersalong.
Är det så?
Ja. Det skulle jag säga. Det eller bli sittandes fast i en storslift.
Mm.
Det tycker jag, den tanken går jag fortfarande igång på ett negativt sätt.
Men ja, om vi börjar med teatersalongen.
Ja.
Vad är det som händer med dig när du blir rädd då?
Ja, men svettas, illamående, puls, ja, ett ångestpåslag.
Mm. Som heter du. Vad tror du ska hända? Är det döden eller?
Nej, det tror jag inte. Jag, känslan av misslyckande. Tror jag är att om jag går på en teater så lång och så vet jag anspänningen innan och så tänker jag så här, du jädrar, ska jag klara det idag? Så, och så känner man, hej, det gjorde jag inte. Jag vill ut och få frisk luft. Och så där.
Så det har hänt ganska många gånger att du har lämnat?
Ja, inte så många gånger, därför har jag inte utsatt mig för det.
Nej, okej, okay. Du går inte på teater.
Nej, det gör jag inte. Jag gick och kollade på dig.
Vill du jobba med det?
Ja, men jag tänker väl att jag har tagit problemen lite i den turordningen som jag har prioriterat dem.
Ja, just det.
Att, med all respekt för ditt yrke, Malte, men det kanske inte är teater som jag finner störst tillfredsställelse i.
Nej,
av,
det är okej.
Okay. Ja, det är ju helt obegripligt. Jag förstår det när jag pratar med min fru om det, så hon kan ju verkligen inte förstå. När jag pratar med mina kompisar om det, så nej, de kan verkligen inte förstå.
Nej.
Men det är ju något som är felprogrammerat där uppe. När det kommer till trånga situationer. Eller sitta fast. Känslan av att inte vara fri.
Mm.
Det var ju samma sak när du satt det mikrofonstativet framför mig.
Ja.
Och då kände jag, ska jag sitta still nu i en timme?
Mm. Men än så länge går det ganska bra.
Ja. Vi pratar ju om mig.
Ja,
så då har ju
och så är det lite gung i stolen också.
Precis.
Så att du inte, och du sitter ju inte fast.
Nej.
Jag försäkrar dig om att det bara puttar på mixativet så åker undan.
Ja.
Ja. Så det jobbar du med nu, kan man säga.
Ja.
Ja,
och det är ju som vår gode vän brukar säga. Det är inte svårt. Det är bara lite jobbigt.
Det är jobbigt, ja.
Och så är det ju med alla de här grejerna. Det är inte svårt att åka tåg. Det är bara en större ansträngning för mig än vad det är för Emma. Det är inte svårt att åka buss heller. Det är ju bara att sätta sig.
Mm.
Men jag får ett påslag.
Hur är det i bil då med säkerhetsbälte och sådär?
Ja, men det är inga problem.
Det går bra.
Ja.
Mm.
Sen så tycker jag ju inte om, men det vet jag inte. Det har jag inte funderat så mycket på. Jag tycker inte om att åka bil i storstäder. Men det kan ju vara ganska många. Det är ju så fantastiskt stressigt.
Mm. Och sen är du ju en high sensitive person, antar jag.
Ja, det kanske jag är.
Du berättade ju om, det var ju hockey igår.
Ja.
Idag är det 22 mars. Igår fick Färjestad riktigt pisk av Rögle i första kvartsfinalen.
Ja.
Och du var där och du berättade för när vi fick här innan att efter en sån grej så är du helt slut. För det är så mycket ljud, det är så mycket ljus,
ja.
Det är mycket folk.
Ja. Ja, det tar kraft.
Mm.
Eller, och ger, men jag har jättesvårt att somna sen. Tänk att vara på isen då. Dessutom gör han någonting.
Ja.
Och det jag tycker det är fränt. När man kan känna förväntan. När de sjöng hymnen igår. Man känner i hallen. Man har ändå varit där 20 matcher i år.
Mm.
Att nu är det någonting.
Extra.
Ja. Mm. Nu smäller det snart.
Mm.
Och man känner 7900 eller vad var det igår. Stora känner samma sak.
Ja.
Det är totalt knäpptyst. Ingen tänker på någonting annat än att nu sjunger vi det här. Och sen jädrar.
Släpper vi ner böcken och kör.
Mm. Synd att inte spelarna riktigt
kände samma.
Vad var det du sa?
I min podd så har jag också ett litet avsnitt som heter Du har sagt. Så jag har hittat lite citat från Mattias Dorvard.
Vad spännande.
Ja.
Jag har ju hört på några andra avsnitt och funderat på vad jag har sagt eftersom att jag inte är så publik.
Nej, men det går att hitta.
Ja.
Det här är nog Spektra Finans alltihop faktiskt.
Ja.
Vi ville vara som banken var förr.
Det ville vi.
Ja.
Det vill de nog fortfarande.
Och vad betyder det? För det
att det personliga mötet är värt någonting. Mm. Att det som skapas är... För vi lever ju verkligen i en tid där saker blir mer digitaliserat, saker går snabbare. Och allt som kan digitaliseras kommer digitaliseras. Men det finns saker som inte går att digitalisera. Och det kan man verkligen, verkligen förfina.
Och då pratar vi personliga mötet.
Ja, mm. Och servicen. Att man vet vad kundens barn heter och vad barnbarnen gör. Och att man bryr sig på riktigt. Och har en relation på riktigt.
Mm.
Det finns ju en studie, vi jobbar ju med kapitalförvaltning. Där de undersökte vad kunderna prioriterar mest. Och om du driver en kapitalförvaltningsfirma som vi gjorde. Så tänker man att avkastning är det som, hur mycket mer pengar får jag varje år. På grund av att de här grabbarna tar hand om mina pengar.
Mm.
Det kommer på sjunde plats när kunderna får frågan om vad de prioriterar.
Mm.
Utan det är mötet. Det är viktigare med färgsättningen i diagrammen på månadsbreven än avkastningen. Det är ju intressant.
Oerhört intressant.
Och inte helt logiskt.
Vad menar du med det?
Ja, men för hade de relation... Alltså, du går ju ändå till en kapitalförvaltningsfirma för att de ska ta hand om ditt kapital. Och då borde det vara högt prioriterat hur de lyckas med att ta hand om ditt kapital.
Mm.
Men det är ju ändå lite uppfriskande. Att relationen sätts så högt.
Ja.
Mellan folk.
Och jag tror att det där kommer att värdesättas ännu mer framöver. När det är precis som du säger med digitalisering. AI som kommer in.
Ja.
Känner du till Anders Wallensten? Författare som har skrivit 2 böcker. En som heter Hälsogåtan och en som heter Livsgåtan, tror jag.
Nej.
Han är läkare och också funderar på vad är det som gör att folk mår bra.
Ja.
Förutom träna rätt, äta rätt, sova rätt. Ja, då är det liksom att vara i naturen.
Ja.
Att ha goda relationer.
Ja.
Och när jag läste hans bok så då tyckte jag att det där relationer, det gick igenom allt även i de här andra parametrarna.
Ja.
Och det är ju oerhört... tröstande kan jag tycka.
Ja.
I en värld som blir mer och mer digitaliserad att vi faktiskt har upptäckt det och ringat in att ska vi må bra då gäller det att ha goda relationer.
Ja.
Och det var skönt att höra att det kom på 7:e plats avkastningen.
Ja.
För det är klart att det är ju ändå viktigt om man nu vill ha avkastning att det blir det.
Jo.
Men att det är inte det viktigaste.
Nej, men det är inte det enda och det gjorde att vi kunde satsa på relationer för man visste någonstans att för de flesta kunder så kunde man ha ett år där man inte var bäst. Men man åkte inte ut med badvattnet för det.
Nej.
Utan så länge man vårdade relationen och verkligen försökte göra bra saker så fungerade det.
Mm.
Så det var ju det roligaste med det, den resan. Det var ju alla människor man lärde känna.
Mm.
Sen tycker jag inte att det vi jobbar med var så roligt. Det var ju i alla fall inte de sista 5 åren. Det var ju mer en ursäkt för att...
träffa trevliga människor.
Ja, träffa trevliga människor var intressanta sammanhang. Och...
ja. Vi tar nästa citat. När jag ser tillbaks så kan jag inte fatta hur vi vågar köpa Spectra Finans.
Nej.
Ni var 23 och 26.
Ja. Och det kan jag väl fatta att jag vågar eftersom att jag har absolut noll konsekvenstänk fortfarande. Eller ja, det har jag ju. Men jag vet ju att jag hade noll konsekvenstänk som 23-åring. Men Sebastian hade ju ändå lite konsekvenstänk som 26-åring.
Han hängde lite på bromsen.
Ja. Så att vi lyckades göra det ihop då med de förutsättningarna. Det var fascinerande. Det är fascinerande så här i efterhand.
Mm.
Jag vet, grannen hemma frågade mig vid något tillfälle om jag var född med silversked i munnen eller vad det var frågan om. Och så berättade han sanna storyn att vi gick i personlig borgen och så vidare. Och då konstaterade han väl att var det så klokt? Och det är klart att det inte var. Men det var ju en förutsättning.
Mm. Och jag tror nästan, jag tror också det var en förutsättning att du inte hade konsekvenstänk.
Ja. Definitivt.
För du trodde på det till 100%.
Ja.
Det kunde inte gå fel.
Nej. jag kunde i alla fall inte avstå möjligheten.
Nej.
Att det skulle gå bra.
Men, och, men har du exakt samma känsla nu när du går in i affären att det, det här kommer aldrig kunna gå fel?
Nej, nej. Alltså nu har jag ju... jag har gjort så mycket dåliga affärer i...
Du säger det med ett skratt ändå.
Ja. Jo, men det är väl enda sätt att hantera det på.
Ja, kanske.
Vi hade ju en ganska tuff konkurs i fjol i ett av bolagen, eller ett av dotterbolagen. De kostade väldigt, väldigt mycket pengar. Och det blir ju inget bättre av att jag går upp varje morgon och tänker på vad mycket roligare saker jag hade kunnat gjort för det.
Mm.
Det är ju bara skratta åt eländet och körka det var. Och hur fel det blev. Men, ja. Nej, jag tror inte att allt blir bra.
För det har livet lärt dig.
Ja,
definitivt. Men det visste inte du när du var 23.
Nej, nej, men då trodde jag definitivt att jag var oövervinnlig.
Mm.
Men sen behöver det ju inte bli bra för att det ska vara värt det heller.
Vad menar du med det?
Nej, men vissa saker har ju blivit ekonomiskt dåliga, men de har varit vansinnigt lärorika.
Kan du ge något exempel?
Ja, men kanske det här med konkursen i Bengtsfors som vi hade. Det är ju väldigt lärorikt att se hur människor reagerar när det är under riktig press.
Mm.
Och när du förlorar pengar och vem skyller på vem. Vem tar ansvar. Och där tyckte jag att folk runt mig hanterade jättebra. Vi investerade i en gigplattform för en massa år sedan. Där det inte gick som vi hade tänkt oss. Och det gjorde samma slutsats på dem som var med. Det var 9 stycken med. Att ja, men som människor hanterar de det på ett fantastiskt bra sätt. Att man blir trygg i att ja, men det här är folk man kan göra affärer med. Om 5 år, om 10 år, om 15 år, 20 år också.
Mm-hmm.
För att de har en moralisk kompass. Och, de vill väl och vill göra rätt för sig. Så nej. Det behöver ju inte, men sen så är det ju klart det är roligare än saker går bra.
Ja.
Ja.
Det är klokt sagt.
Ja. Känner inte att du behövde fördjupa mig.
Nej, du fick ingen följdfråga på den.
Mina damer och herrar, det har äntligen blivit dags, inte bara för mitt och Maltes favoritmoment här i programmet i podcasten, utan jag gissar för er allas. Det har blivit dags för Tombola!
Då Mattias, har vi en grön tombola här.
Ja, vad fin den var.
Ja, men det är inte så dum. Så, och bara för att du sitter så bra nu och inte har något bord, så, då är det jag som snurrar på den här.
Ja.
Här finns det då existentiella frågor. Så jag tar en.
Ja. Jag kommer på mig själv ibland med att jag nickar när jag borde säga någonting.
Ja, det har hänt några gånger under, men det tycker jag bara, det är sån här radiohumor.
Ja.
Eller poddhumor kanske man säger här. Vad är framgång för dig?
Jag har ju, när jag summerar vad jag vill uppnå i livet, så har jag en sägning som inte är 100% sympatisk men 100% sann. Och den är att jag vill bli jävligt rik, bidra till samhället och ha roligt under tiden. Lyckas jag med det, så anser jag att det är framgång. Men framgång är ju att få hålla på med det man vill, anser jag.
Mm. Det är du som har fått frågan.
Ja.
Fortsätt gärna.
Nej, du såg så frågan ut.
Jaha, ja, jag tänkte på det här med bidra till samhället.
Ja.
Vad tänker du på där?
Men det är ju ett ganska brett... Det kan man ju fylla lite med vad man vill. Men jag har ju valt att fylla det med att... Ja, men jag vill bidra till att unga, framförallt människor med drömmar, ska ha någon som tror på dem, som kan stötta deras idé. Jag har i ett av mina bolag så har jag människor anställda som kanske inte är jättebra på svenska, som inte är jättebra på att läsa. Då känner jag att jag bidrar till samhället genom att tro på dem och ge dem en chans. Det väver jag in i bidrag, alltså mitt bidrag till samhället. Och den ekonomiska biten i citatet ger mig förutsättningar att bidra till samhället. och sen ha roligt under tiden är oerhört centralt för mig. Projekten när jag går in i måste jag tycka är kul.
Mm.
Och det behöver ju inte vara att jag tycker att uterum eller bord eller tält är jättekul. Men projekterna måste vara jättekul och människorna i det måste vara kul.
Mm.
Det ska vara kul att prata om det. Hålla på med det.
Mm. Jag lyser lite grann om det just nu.
Ja.
Mm. Härligt.
Ja. Men det här har jag ändå funderat på en del, för vi pratade ju på det i början att ja, men, vad driver eller är det viktigt att bli rik och sådär, och när det var enda drivkraften när jag växte upp så tenderade det att bli väldigt, väldigt tomt emellanåt.
Mm.
Och jag var ju med och hjälpte Jofa och Joel My Service.
Yes.
Tidigt. Det är ju en sån sak som jag kan se tillbaka på. Nu känner jag ju inte Jofa lika väl som jag känner Joel. Men det kan ju verkligen bli glad när jag tänker på att okej, okay, men jag sa så. Jag gav dem det tipset. Vi gjorde så och så. Och Joel får leva ett liv som han är väldigt, väldigt nöjd med.
Mm.
Om jag kan ta åt mig en promille av äran i det så ger det mig väldigt stor tillfredsställelse.
Mm. Jag tycker ett par promille.
Ja.
Kosta på dig.
Ja.
Mm. Men jag tänker på det här med att bli jävligt rik som du säger. Risken finns ju också att det gror en egoism i det.
Ja. Ja.
Hur har du gjort för att inte hamna där? För där är ju du ganska långt ifrån.
Ja. Hur menar du med egoism? Kan du specificera för den dubbel?
Ja, det är att rikedomen blir ett mål i sig. Att man... börja skatteplanera, att man lägger undan pengar på ställen som man ska slippa och betala. Och du nämner ju ändå att du vill bidra till samhället och det är inte alla som gör det som tjänar mycket pengar.
Mm.
Utan man passar på att hitta hål och...
Ja. Men det är ju inte alla som inte tjänar pengar som bidrar till samhället.
Nej, nej, nej.
Så jag tror inte att den kopplingen är så tydlig. Nej, jag tror nog mer att det blir som ett verktyg för att bidra. Så länge man har de basala sakerna själv så ger det förutsättningar att bidra. Egoism. Och sen så, ja, var ju frågeställningen.
Ja, och det kanske är min generella bild som är helt fel. Det kan ju vara så att egoism är lika vanligt bland människor som inte... tjänar så mycket pengar.
Ja, och jag tror att missunnsamhet ibland kan vara väldigt nära egoism.
Mm.
I. Och om du är nöjd och tillfreds med din egen situation så tror jag att du drabbas mindre av egoism och mindre av missunnsamhet. Så det tror jag bara är bra, men sen finns det ju människor med mindre bra personlighetsdrag som är rika, och det finns människor med mindre bra personlighetsdrag, eller mindre i min bok bra personlighetsdrag, som har det kämpigare ställt.
Mm.
Och sen tror jag ju inte att det finns en bestämd mängd pengar att dela på, utan det är inte så att ja, antingen så får jag 1000 kronor och alla andra 0, eller så är vi 10 personer som får 100 kronor var, utan jag tror verkligen att summan av delarna blir mer än 1000. För skulle jag inte tro att person XYZ skulle bidra antingen till att personer i organisationen mår bättre eller att affären blir bättre, då skulle jag inte ta med dem.
Nej.
Så är jag ju egoistisk i att jag tar med folk och delar på kakan för att jag tror att kakan som vi delar på blir större och för att det blir roligare att äta kakan ihop.
Mm. Tillbaka till frågan. Framgång för dig är alltså att få pyssla med det man brinner för.
Ja. Jag träffade en häromdagen som sa: jag vill skapa en arbetsplats där folk sover gott om natten och vill gå upp tidigt på morgonen.
Mm.
Det är ju framgång.
Ja, verkligen. Jag brukar formulera mig, när jag fick den här frågan någon gång. Det är alltså framgången är att vakna och känna yes en dag till.
Ja. Det är ju faktiskt, vi pratade ju lite dödsångest när vi fikade förut. Det är ju en av de fina sakerna med dödsångest.
Att
man lever ett liv som man vill leva.
Ja.
För jag vet när min farmor fyllde. Vad kan hon ha fyllt? 85. Så sa jag, nu är det inte långt kvar till 100, du. Usch, sa hon. Det vill jag inte vara med på.
Nej.
Och ja. Då kände, hon hade ju rimligen ingen dödsångest.
Nej.
Utan såg det mer som en befrielse den dagen.
Ja, vad skönt. Att känna så menar jag.
Ja.
Definitivt. Jag är ganska nära där faktiskt. Jag är bara 56, men jag är beredd att dö. Ja. Jag vill inte dö.
Nej.
Men skulle jag det så är det är okej.
Ja. Ja, jag är inte där. Jag är alldeles för jävla nyfiken.
Mm. Och vi ska inte dö idag.
Nej, förhoppningsvis.
Förhoppningsvis inte. Berätta om ditt livs stoltaste ögonblick.
Oj. Jag har verkligen inte en aning.
Nej.
Jag lever ju, jag är ju jättedålig på att leva bakåt i tiden. Jag har nästan inte en aning om vad jag gjorde igår. Jag vet definitivt inte vad jag gjorde förra veckan.
Men då kanske vi ska summera det att ditt livs stoltaste ögonblick ligger i framtiden.
Ja, och sen är jag stolt. Det kanske är, jag är ju ovan. Även om jag har varit pappa i 7 år så tycker jag ibland att det är ovant att vara pappa. För stoltheten är ju väldigt mycket mer kopplad till när han är modig.
Mm.
Än vad man själv har presterat. Han tyckte det var jobbigt när han gick på första fotbollsträningen och nytt sammanhang och tränaren såg sträng ut och så här. Så andra träningen så samlar han mod till sig och med. Då kan jag ju vara otroligt stolt.
Mm.
När man gör saker som man tycker är jobbigt.
Mm.
Och det blir bra.
Och du ser ju dina rädslor hos han förstås.
Ja.
Mm.
100%.
Mm.
Så nej, jag hoppas jag har det framför mig, men överlag är jag rätt stolt över livet vi lever. Att Emma är på en bra plats i livet, jag är på en bra plats i livet och Colin är på en bra plats i livet. Och
vi tar en ny.
Ja, gör det.
Nu blandar jag med handen här lite grann.
Ja.
Om jag hade en båt så skulle den heta...
Jag vet inte. Anfield eller Gerard kanske.
Mm.
Anfield är väl ett bättre båtnamn.
Ja, kanske. För du hade en båt. Hade du inte det? Har du kvar den?
Nej.
Nej.
Jag testade. Jag har ju testat allt det där. Jag vet att
du försökte sälja den på väg ner till flygplatsen när vi stod till Amsterdam.
Ja.
Så försökte du kränga den på någon polare.
Ja, men det lyckades.
Gjorde du?
Ja.
Mm.
Så det var bra. för mig. Nej, jag har ju verkligen testat att vara slav under prylar.
Ja.
Men jag är inte så bra på att ta hand om prylar.
Mm.
Så det var bra att någon annan tog hand om den båten.
Ja. Ja, det där är märkligt att man kan verkligen bli det.
Ja.
Och har man då lite lätt för att oroa sig så är en motorbåt så där.
Ja.
Oha.
Ja. Och sen så blir det ju lite, växt upp i Säffle med super super bra uppväxt, men inte i något överflöd. Och så får man förmånen att kunna göra, testa saker. Så något i det här hävdelsebehovet gjorde att man ville testa att ha allt.
Mm.
Men det fann jag ju ingen som helst glädje i.
Vad lång tid tog det innan du drog den slutsatsen att
ja, men det tog rätt
prylar var inte så kul?
Det tog rätt många prylar.
Ja.
Innan jag förstod att det inte var så kul.
Ja.
Att det innebär ett ansvar också och ett jobb. Det har jag landat i. Och det är ju lite tråkigt med. Jag har ju en kompis som verkligen, verkligen, verkligen älskar sportbilar.
Mm.
Och det kan ju vara en motivation i att göra affärer. Att du får någon krona så att du kan köpa den där sportbilen som du har drömt om.
Mm.
Men jag har ju inga materiella drömmar.
Vad har du för drömmar då?
Jag skulle vilja bygga upp något bestående.
Och vad skulle det vara?
Ja, en bolagsgrupp som lever över tid.
Mm.
Där det finns ett verkligt värde. Det skulle vara fantastiskt roligt om man lyckas med.
Är det något speciellt de ska ha som verksamhet?
Nej.
Nej. Det är betydelselöst.
Ja, i det stora är det betydelselöst. Jag tyckte ju inte så mycket om försäkringar. Jag tycker inte så mycket om tält eller utrum eller bord eller e-handel. Jag tycker inte, det spelar ingen roll. Men det ska vara bra företag.
Och vad menar du med det då? Är det att det är bra människor med moralkompass?
Ja, eller att det är en arbetsplats som ger människor möjligheten.
Mm.
Att det är en sund affär som kan leva över tid. Det får gärna ha många olika lager i form av, du får gärna ha produktion, du får gärna ha en tjänstesida, en utvecklingssida. Så här, ja.
Vi tar nästa. Nu åkte den ut här. Det kanske var... Ja, det här kan vi strunta i. Vilken är din käraste ägodel? Du som inte gillar ägodelar. Eller kan du ändå...
Min kära, det har jag ändå. Vi har ju en stuga i Sälen.
Ah.
Den ligger mig oerhört varmt om hjärtat.
Mm.
Och det är... för att den kopplar an så mycket positivt. Det var väl då jag tyckte att jag blev en bättre pappa. När vi tog oss tid och var mycket i fjällen. Jag tycker att jag är en mycket bättre pappa och make där. För att när vi är där så är jag närvarande. Då är jag där.
Mm.
Vi har väldigt bra vänner. Och väldigt bra socialt liv i fjällen. Jag älskar det.
Mm.
Verkligen. Och sen är stugan härligt, charmigt, skev.
Okej.
Okay. Den är inte perfekt. Det är märken i golv och det är ett gammalt kök. Och... ja.
Mm.
För annars vill man ju ha räta linjer och släta väggar.
Nytt och fräscht.
Ja, mm. Men den är inte ny och fräsch. Och det och finns
där,
en
där charm... mår du som bäst.
Ja, men det gör jag.
Mm. Något jag skulle vilja uppleva igen. Du som inte ser bakåt.
Ja.
Hur gör vi nu då?
Jag skulle vilja uppleva att vara 6, 7, 8 år igen.
För att?
För att det är så gränslösa drömmar.
Mm.
Ja, jag älskar det.
Vad drömde du om då när du var 6, 7 år?
Ja, det vet jag inte vad jag drömde om.
Nej, nej.
Ja, jag drömde om, nej, fast då var jag äldre. För jag tänkte jag drömde om att bli statsminister ett tag.
Mm.
Det var tur att jag inte satsade på den politiska banan.
För,
jag har inte en personlighet som skulle passa i politiken.
Tror du inte det?
Nej.
Vad menar du med det då?
Jag tror inte att jag har tålamodet som krävs. Ja. Alltså du har 4 år på den posten och 4 år på den posten. Och 4 år och så ska du vara kompis med den och den och den och den.
Ja.
Och sen så kan du tycka att någon är... I våra jobb så kan man ju välja vem man jobbar med.
Ja.
Det är ju väldigt tveksamt att du i politiken idag helt kan välja.
Nej, det är sant.
Det... Nej, men vi kan sitta vid köksbordet hemma och så. Jag håller ju väldigt, väldigt hårt på Liverpool.
Mm.
Och min son funderar. Pappa, ja. Om jag skulle få kontrakt med Barcelona. Ja. Och de skulle möta Liverpool. Ja. Vilka skulle du heja på då?
Mm.
Ja, så har vi en lång diskussion kring det här. Och sen så, ja, men jag har ett problem i den här frågan. Ja, vadå? Jag vet inte om jag ska välja Real Madrid eller Barcelona. Hur menar du? Nej, men vilka jag ska börja vara proffs i? Och
så skönt.
Ja, det kan jag avundas.
Ja.
För jag vill ju vara... Eller jag är naiv. Och väldigt optimistisk. Men inser jag ändå att jag inte kommer bli fotbollsproffs i Barcelona.
Mm. Men Colin lever i det.
Oerhört.
Mm.
Ja, 100%.
Det är jätteskönt.
Ja.
Mm. Och vilka skulle du hålla på då?
Då skulle jag ju hålla på Barcelona.
Ja.
Jag förklarar det. Så länge han inte går till Manchester United så kommer jag heja på det laget. Okay. Som han spelar för.
Men Manchester United är big no-no.
Ja.
Mm. Vi tar den sista.
Ja.
Innan vi går in i en avslutning. Vad får dig att känna dig olycklig?
Det är ju min oro.
Mm.
Kan jag bli trött på. Jag tycker det är... Den gör mig väl till en mer ödmjuk person. Jag kan vara tacksam för den.
Mm.
För att den kan få mig att förstå andra på ett annat sätt. Och jag tror att jag blir mer inkännande av det. Men jag kan tycka att det tar onödig energi av mig. Så det är ju, om jag tittar inåt på vad som gör mig olycklig. Vad som gör mig olycklig annars är ju när man ser folk med potential som inte använder den.
Mm.
Eller som inte vågar tro på sig själva och som bara går runt och slösar bort ett liv. Det aj. För jag tror ju väldigt gott om folk rent generellt och tror att vill du något tillräckligt mycket så är de flesta kapabla att lyckas med det.
Mm.
Men de måste tro på det själva att de kan lyckas med det. Det går inte att säga till dem. För den känslan när det är motigt och regnigt en novemberdag måste de ha den grundtron.
Mm.
Så det kan göra mig...
Kliver du in i sådana liv och försöker ställa, eller blir du bara deppig och går vidare? Eller hur?
Ja, men jag försöker och en del människor kan ju behöva höra att fan, jag tror ju mer på dig än vad du tror på dig.
Mm.
Det är ju orimligt.
Mm.
Och en del växer ju av det.
Ja. Vi stänger tombolan.
Ja.
Avslutningsvis nu då, Mattias.
Ja.
Det blir sån här på spåret grej, men vart är du på väg?
Jag upplever att jag befinner mig på en det är väldigt roligt att vara jag.
Så skönt att känna
så. Ja.
Grattis.
Ja, tack. Nej, men det är sjukt kul att vara jag.
Mm.
Så jag har nog inte tänkt att jag är på väg i så mycket annan riktning än mer av samma för stunden.
Mm. Men finns det något du drömmer om?
Jag lever min dröm på riktigt. Det låter klyschigt och sådär. Men om jag fick önska vad jag skulle hålla på med så skulle jag hålla på med det jag håller på med.
Mm.
Det är så sjukt roligt. Inte hela tiden. Men när jag sätter mig i helikoptern och tittar ner.
Mm.
Så bara, fasen. Vad intressant dag det här var.
Mm.
Så det drömmer jag om. Jag har en kollega som drömmer om att få bygga en nöjespark. Och så frågar jag varför. Jag trodde han skojade med mig. Och så berättade hur han skulle köpa ett skogsparti. Och jag blev lite inspirerad av det.
Aha.
För att det var så tydlig dröm som vi kan ta på. Och samtidigt ganska omfattande.
Mm.
Men nej, jag...
Men det kanske är det du ska göra. En nöjespark, du som pratar om att bygga något bestående.
Ja, men...
Med värde i.
Kanske.
Mm.
Så... Nej, det finns inte ett jobb i världen eller en sak i världen som jag skulle tacka ja till. Om kostnaden var att jag inte skulle få fortsätta med det jag håller på med.
Mm.
Sen skulle jag jättegärna testa att bo utomlands. Under en period. För att jag tror att det skulle vara väldigt lärorikt. Men samtidigt så tror jag att jag hoppas och drömmer och säger det. För att jag vet att min fru absolut inte ville. Så det är helt riskfritt att drömma om det.
det kommer inte ske.
Nej, precis.
Nej. Nej, men grattis till att det är sjukt kul att vara du.
Tack.
Dit är det många som strävar, tror jag.
Ja, och det är kanske svaret på min beteckning av framgång.
Mm.
Att det är sjukt kul att vara den man är.
Ja.
Trots eller tack vare mörkret.
Just det. Men det är du ju så medveten om och jobbar med, så att då känns det ju ändå ganska hoppfullt, tycker jag. Det är ju värre om man inte riktigt vet vad man ska göra åt saken. Utan man bara går runt och mår dåligt. För då är det ju nära till hands med ångest.
Ja.
Och det verkar ju inte hänga över dig.
Nej, uppgivenhet får ju inget fäste någon längre stunder.
Nej.
Och sen vet jag inte om... Det vet ju säkert du som har läst så mycket. Men jag tänker att depression... Det drabbar en om man lever i dåtid. Och ångest om man lever i framtid.
Den definitionen har jag aldrig gjort, men det låter ju vettigt så här när jag bara hör det snabbt.
Ja, aj, jag
det behöver jag fundera på.
Ja, fundera på det.
Ja. Kloka ord.
Så.
Lycka till med att fortsätta din dröm.
Tack.
Och tack för den här stunden.
Tack själv. Det var super superkul.
Ja, jag håller med. Och du har suttit still i nästan en och en halv timme.
Ja, det är nytt rekord.
Mm. Grattis till dig också.
Tack.
Det var Mattias Dorvart. Jag antar att ni satt där och speglade era egna rädslor och kanske vågar utmana dem. Det är ju inte svårt, som han sa, men det kan vara lite jobbigt. Nästa avsnitt ska ni få träffa ytterligare en kompis till mig som heter Manne Nöbauer. Han kommer berätta om sin resa med sin sjukdom alkoholism. Det är ett avsnitt man bör lyssna på. Det får vi se fram emot. Fram till dess, var snäll mot dig själv.